Hej och välkomna till Bänkvärmarna avsnitt 204. Som ni hör så är det inte Skölden som startar avsnittet och inte heller den som kommer leda oss idag, utan det är jag, Lojsan, som kommer göra detta. Skölden kan tyvärr inte medverka idag då vi behövde byta dag för att en person, nämner inga namn, behövde vara i Boråshallen igår. Och denna person har en streak som inte kan brytas. Snäll som Skölden är gick han med på detta så att vi kunde spela in utan honom idag. Och så att den viktiga streaken inte bryts. Idag kommer vi att prata om SBL-damer här, NBA och hot takes. Vi har ju Nick med oss idag. Hur är det med dig?
Jo, det är bra. Alltså, jag har insett nu i efterhand, det var choke om mig. Jag skulle bara hoppat över avsnittet igår. För det var jag som insåg igår att jag ska vara i Boråshallen och skriva och inte kan medverka. Och då bad jag Skölden flytta på sig. Och nu i efterhand inser jag, streaks finns för att de ska dö. Förstår ni? Alltså, någon gång kommer LeBron också att göra under 10 poäng. Någon gång kommer LeBron att lägga ner sin karriär. Det är så att jag har inte missat ett enda avsnitt sedan tidigt 2021. Det är en streak jag är väldigt stolt över. Men samtidigt, det får inte gå utöver liksom, kontinuiteten och allt det där. Så jag ångrar. Sköldström, jag ber om ursäkt, min kompis. Och jag vill säga en annan sak. Dubai Basket har tagit första steget mot att bli ett Euroleague-lag. De har blivit accepterade till Adriatiska ligan, alltså den Jugge-ligan. Så de kommer ju pendla från Dubai till Slovenien typ varannan vecka. De ska ge ligan 20 miljoner kronor per år, 3 år framöver. Och deras klubbdirektör är Novak Djokovic lillebror. Låter sådär rent spontant som en kalla anka-grej. Men vi får se, vi kanske har fel.
Ja, det här med vilka som får med i europeiska tävlingar, det kan man ju ha olika diskussioner om. Men det är som det. Johansson, du är med oss idag. Hur är det med dig?
Det är bra, jag bryter ju min streak från sent februari att inte vara med, snarare tvärtom.
En bättre streak att bryta.
Börjar direkt med att få höra Nick jämföra sig med LeBron. Så att ingenting är ju så olikt i alla fall. Det kan vi ju på något sätt konstatera. Men jag insåg också så här när vi pratade om vem som skulle programleda. Och då sa ju Lojsan, nej men du fördelar ju ordet i ett klassrum. Hur svårt kan det vara liksom, ungefär så. Och ja. Då insåg jag att det jag var på väg att säga om Nick, att han är den här släggan man vill föra in. Han ska ju spela offens och inte fördela bollen. Så insåg jag att fan, jag inser att på jobbet har jag fan Nicks roll. Så att jag blev så här, jag är nog inte heller bra på det. Så det är bra att det är du, Lojsen, som styr och ställer idag.
Ja, vi får väl se om det löser sig, men ja. Det blir bra oavsett.
Men LeBron, Nick, det var det första jämförelsen du drog upp. Du kunde ha tagit AC alltså, Greens antal matcher eller något sånt där, men du gick på LeBron.
Longevity, baby. Longevity, baby. Ja. Det har jag och LeBron gemensamt.
Ja, vi säger så. Skölden är som sagt inte med oss och vi får se om Addis Kawhi dyker upp lite senare. Men det är inte bara i NBA som det närmar sig slutspel, utan det gör det även här i de svenska ligorna. Johansson, du har kollat lite på hur det ser ut inför slutspelet och hur tabellen kan bli i SBL här. Kan du dra lite det för oss?
Ja, precis. Vi har ju Norrköping som ligger som en sorts etta och de kommer ju ta ettan så. Men sen finns det ju ett litet getingbo där bakom för plats 2, 3, 4. Och vem som än la det här spelprogrammet har ju varit ett lit, måste ju ha cred för hur de har lagt upp de här sista matcherna. För nu hade vi ju, alltså Jämtland slog Luleå efter förlängning i fredags. Vi hade Norrköping-Jämtland i måndags. Och igår hade vi en rysare med förlängning mellan Luleå och Borås. Luleå hade ju chansen, nu har ju sig Luleå och Norrköping kvar, men jag räknar ganska kallt med att Norrköping vinner den, och bara därför kommer Luleå säkert vinna den, men det är en helt annan sak. Men Luleå hade ju chansen igår att med vinst säkra att de skulle inte hamna fyra, och jag vet inte hur ni resonerar, men fjärdeplatsen då, det innebär ju i princip att man får möta Norrköping i semi. Och det är ju någonting som man kanske vill undvika. Men just nu så är det ju så att Jämtland har alltså kvar Borås och Uppsala. Och Borås då har ju Jämtland och Södertälje kvar. Vinner Borås båda sina så är de tvåa. Om man då kan anta att de vinner mot Södertälje, vilket jag ändå tror, så innebär det att de max får förlora med 4. Och då får ju folk tokräkna. Men jag har insett att de har vunnit 2 av 3 och har plus 4 på Jämtland. Så att så länge de inte förlorar med mer än 4 mot Jämtland i kommande matchen, så borde de klara sig som tvåa. Och Jämtland behöver ju då såklart då vinna mot Uppsala i sista matchen och slå Borås med mer än 4 då. Så att vi har ett litet getingbo om vem som kan liksom utmana den, och jag får väl säga det med risk för att låta elak mot mitt Uppsala som jag ändå bor i. Att man kanske hellre vill få andra platsen och få Uppsala än tredje, fjärde och få antingen Södertälje eller Nässjö i en kvartsfinal. Ungefär så. Känns som att jag har sammanfattat det rätt. Har jag missat något?
Jag tycker det var ganska perfekt sammanfattat. Det har varit några galna matcher. Du glömde nämna Borås-Norrköping som också gick till förlängning förra fredagen. Det har varit otroligt bra matcher, otroligt spännande. Alltså, jag har faktiskt tänkt på det igår när jag tittade på matchen. Just underhållningsmässigt, det finns inte vilket idrott som är bättre än det vi har sett den senaste veckan, bortsett från då matchen mellan Norrköping och Jämtland som var tråkig. Men resten har varit fan helt sanslöst bra underhållning framförallt, och liksom mycket fram och tillbaka, atletiska spel, spelare som kliver fram, alltså otroligt bra produkt. Vi måste paketera det och sälja det bättre. Vi har pratat om det i många år, vi kommer göra det framöver också. Alla som har varit i Boråshallen och sett de här två förlängningsmatcherna och lämnat därifrån och bara sagt, oh shit, det där var ju sjuk upplevelse liksom. Intressant match mellan Luleå och Borås igår. Luleå som Borås har stora problem mot i år. Alltså jag vet inte vad det är. Jag och James Pedersen smsade under matchen. Borås kan bara inte spela mot Luleå. De har jättesvårt. Jag har ingen aning varför. Och i 3 av 4 matcher så har faktiskt Luleå saknat folk. När de mött Borås. Och ändå liksom har de vunnit 2 av dem. Och sen ledde de med 19 som mest igår. Men Borås har varit ett bättre lag än i början av säsongen. De hittade ett sätt att vända. Vann. Får inte inbördes, men jag tror inte det kommer spela någon roll. För att jag tror inte att Norrköping gör ett Södertälje från förra året och bara skiter i sista omgången. Vi minns vad som hände förra året. Södertälje skulle möta Frysen i sista omgången. Frishuset hade förlorat 81 eller 82 raka matcher, och alla visste att de skulle vinna. Mörk stund i svensk baskethistoria. Men jag tror inte att Norrköping kommer lägga sig. De kommer ge sig själva chans. Eller förlåt, jag säger inte att Södertälje la sig förra året. Det säger jag inte, vill jag påpeka. Men jag menar att Norrköping kommer nog ge sitt bästa i alla fall. Nog slå ett Luleå utan Sjöberg. Men vi vet inte, vi får se. Som du säger Johansson, jag tror det blir Borås mot Jämtland matchen som avgör. Sen är det så att givetvis vill man vara tvåa då man får extra hemmamatch. Herregud, det betyder hur mycket som helst. Framförallt för Borås och Jämtland som faktiskt har lite folk på läktarna. Men i slutändan, alltså, jag tror inte hemmaplanen kommer visa sig vara avgörande i den serien. Jag har bara den känslan. Jag vet inte varför, men det är den känslan jag har. Utan det kommer bli ganska jämnt. Jag tror de två möts i semin. Och jag tror att det blir Luleå mot Norrköping. Synd, för Luleå förlorar först med buzzer beater mot Jämtland. Och sen efter 19 poängsledning mot Borås. De har spelat bra nog att bli tvåa. Jag är jätteimponerad av Håkan Larsson och hur han har fått det gänget att lira. Men tyvärr blir det mest rolig fjärde plats och en tuff jävla semi mot Norrköping.
Om vi leker med tanken att Luleå och Borås blir tvåa och trea, eller ja, spelar ingen roll vilken ordning där. Tror du att Luleå har en chans att ta sig till final?
Om de skulle möta Borås i en semi? Jag skulle hålla Luleå som favoriter. Jag skulle hålla Luleå som favoriter mot Borås. Jag vet att det låter kanske sjukt, men jag vet vad jag har sett. Först i höstas kom Luleå med 6 spelare åt Sergej Seppman. Det var precis efter att Gerka hade skadat sig och vann. Sen vann de mot Borås en gång till. Och sen förlorade de Återigen med sex spelare. Hade en massa skadeproblem. Importen hade inte anlänt. Och det var ju samma sak. Borås kunde vända mot slutet. Men Luleå kan spela med 6-7 pers och ändå liksom diktera tempot. De bara matchar inte Borås. Du vet Loisan och Johansson, ni vet det själva liksom. Att ibland möter man lag som kanske inte har lika mycket talang eller rutin, men fan vilket dålig matchup det är liksom.
Oh, gud, ja.
Så jag tror att jag skulle hålla Luleå som knappa favoriter mot Borås, definitivt.
Och det är spännande, för i höstas så var ju Luleå inte alls på tapeten för att gå till final, enligt dig.
Nej, för fan.
Men alla hot takes, alltså, alla våra lyssnare trodde det.
Ja. Våra lyssnare kan mer än oss.
Alltså, det, trodde de det eller sa de bara för att säga emot? De sa ju bara mot Nick. Det var inte,
så kan också.
Det var ingen som trodde på det.
Nej, Luleå har gjort det bra.
Vet inte.
Det ska de ha.
Jag såg ju semi ganska tidigt.
Men, ja, det
gjorde du. Sen såg det ju sämre ut och då såg det inte så ut så semi och sen såg det bättre ut. Så att, men det är ju även om Luleå skulle kunna möta Jämtland. Jag menar, jag tyckte att de hade matchen mot Jämtland ganska bra länge innan den avgjordes i fredags. Alltså så att jag vet inte om jag känner att alltså Luleå hade kunnat vinna. Alltså någonstans så är det ju så här, det irrationella de har i sitt spel som leds av framförallt Gustav Hansson är ju, det kan ju gå åt vilket håll som helst. Det kan ju de kan ju dra i hur mycket som helst och då plötsligt får de ett flyt med de där guardsen med Arvidsson och Hansson-bröderna. Då är de bra. Alltså då är de riktigt bra. Så att, det är spännande.
Ja, vi får se om någon vecka här hur tabellen ser ut när slutspelet drar igång. Och kollar man då så är det ju 8 lag som går till slutspel och det är 9 totalt i ligan. Och det har varit lite snack och diskussioner här nu senaste veckan kring hur man kanske ska tänka framåt och så. Vad har du kommit fram till något annat, Nick?
Nej, jag vill faktiskt höra Johansson, för jag har både skrivit och pratat om det här. Och jag tror att det kan vara något på G. Jag har faktiskt hört rykten om att det skulle kunna bli som i Finland, att det blir dubbelmöten fram till typ januari och sen efter januari så möts topp 6 i en liga och bottom 6 i andra, ni vet. Och så är det topp 6 som tar sig direkt till kvartsfinal och så topp 2 från bottom 6 så blir 7 och 8 i tabellen. Jag har hört någonting om såna där förslag. Jag tycker det låter ändå, jag gillar inte det där med uppdelning, men samtidigt den varianten tycker jag ändå helt okej. Men jag vill höra Johanssons tankar om vad han tycker då han både coachade damligan, herrligan, superettan och faktiskt förra året coachade ett lag som har ett gäng glidare som säkert skulle platsa i ligan men gör inte det av olika anledningar.
Nej, men alltså jag tror ju någonstans här, jag förstår diskussionen, det var ju en diskussion på Twitter det här, men helgmatcher eller vardagsmatcher någonstans. Jag förstår att det finns vissa klubbar, de som har kanske, som redan kanske inte har ett problem med publik, de ser nog ingen spelare, det spelar nog jättestor roll. Men alltså, tittar du på en tisdagsmatch, vilken publik det är i de andra hallarna, så är det så, det är ett klart drop-off. För det handlar ju främst om så här, ja, men hur många kids kan vi få dit, hur många barnfamiljer kan vi få dit, hur många liksom, hur kan vi fylla hallen på det sättet. Jag tror att du gynnas av att du spelar helgmatcher. Sen finns det ju mängder av andra saker som jag tror är onödiga kostnader. Man kanske måste gå tillbaka till 2-domarsystem istället för att ha 3 domare. Man kanske måste tänka på resor och liksom sådana där saker utifrån att anpassa kostnaden nu. För att jag tror inte vi hamnar i en situation där några få har råd. Och de kommer nog alltid vara i toppen. Men samtidigt så är det ju skört. Vi har ju pratat om att det har varit 9 lag i år. Varav 2 var typ så här på gränsen till att åka ut. Och jag skojade ju med Norrort så här. Vi höll på att diskutera så här. Men, alltså vi skojade lite lätt så här. Vad kan få mig att stanna kvar? Ja, men vi lägger till 300 000 och köper 2 importer och går upp i ligan. Alltså, liksom. För att jag tror inte nivån mellan den topp superettan. Alltså tittar du på Högsbo nu. De skulle platsa i ligan. Sen har ju de har ju duktiga spelare och de kör ju liksom över folk nu. Men jag tror att du måste acceptera att lag kommer in på mindre premisser än att du måste ha 4 importer. Du måste ha det där. Och om det bara finns ett lag, ja, men då ser vi hur det ser ut med Fryshuset. Då åker de på de här 80 plus raka matcherna. Men om det finns några till sådana lag, då finns det fortfarande värdematcher utifrån att de sämre inom situationstecken lagen kan spela mot varandra. Och sen får de då och då möta de här riktigt bra lagen. Och då får de riktigt bra lagen utnyttja den tiden till att utveckla talanger eller någonting. Jag vet inte, det är liksom whatever. Men vi kan inte ha en liga som är risken att vara 7 lag. Det går inte. Jag tycker inte det. Jag tycker att det är... Sen får ju vi då acceptera att ja, men vi är en halvprofessionell liga. Alltså det är ju någonting som jag säger. Jag förstår att man vill bygga upp professionaliteten och alltihopa. Men man kanske måste acceptera någonting annat. Jag vet inte.
Det är svårt. Den är svår för att exempelvis blir det 2 domare. Då blir det ju också sämre kvalitet på domarinsatserna. Ja. Och man klagar ju redan som det är. Liksom, så man måste ju gå med på att ligan som produkt blir sämre. Om liksom 3 klubbar som måste behöver tid för att bygga upp något, kvaliteten kommer bli lägre liksom. Helt plötsligt spelar du i hela Holmhallen mot Malbas framför 300 pers liksom, och så liksom. Det jag förstår båda sidorna, men jag håller helt med dig om att nu fanns det risk att det skulle bli 7 lag. Köping har klarat sig ekonomiskt, de blir kvar, men man får inte vara där. Som en liga får du inte befinna dig där du dansar på den linjen liksom. Ah, ska vi kanske vara 7 lag nästa säsong? Alltså, då kommer ju bara alla skratta åt svensk basket. Det skulle vara så jävla oseriöst att det finns inte. Jag är för att testa något nytt. Sen kanske det inte funkar. Men jag skulle vilja se att de testar något nytt. Sen vad det är upp till dem att bestämma. De är ju, det är de som bestämmer liksom, styrelsen i SBL här och så.
Men det är väl just det som är grejen, att man måste våga. Och det här, man vet inte förrän man har vågat och man har testat. Nej, det kanske gick åt skogen. Okej, då får vi tänka om och göra något annat. Men det som ni säger, man kan inte rulla runt på det som finns just nu. För det är inte toppen. Och man vill ha, eller jag menar jag som publik åskådare, jag vill ju ha fler matcher att kunna titta på. Och också ha möjligheten att åka och kolla på. Så att det... Nej, nu behövs det slås, kloka huvuden behövs slås ihop och testa något nytt helt enkelt. Gå ut utanför den lilla boxen och våga faktiskt kanske misslyckas. Men kanske också lyckas. Det vet man inte.
Man har inget att förlora på det. För att oavsett vad du gör med ligan så kommer du ha ett Norrköping, Jämtland, Luleå och Borås som satsar. Alltså, deras ambitioner kommer inte förändras. Så jag tror att precis som du säger, man har inte så mycket att förlora. Man är nog tvungen att testa något nytt nu. Tiden är inne.
Jag tror att det är, alltså nu har vi varit på ungefär samma koncept. Och det är tyvärr så att jag tror att utvecklingen går bakåt just nu. Alltså utifrån hur ligan går, kvalitet på ligan, antal lag, pengar, det mesta, det går bakåt. Det är några som håller sig på en hög nivå. Så att jag tror att, ja, kommer det bli en försämring av kvaliteten på ligan på kort sikt? Ja, alltså om vi tar in fler lag. Men på längre sikt, om vi då investerar i spelare och investerar i platser och investerar i klubbar där de ändå har möjligheten till att göra det. Vi får ju samtidigt en större utrymme till att fler spelare får spela på den här nivån och möta den här typen av motstånd. Så att vi breddar ju kanske talangpoolen ännu mer utifrån att vi ska liksom också kanske skapa den här kvaliteten. Spelare som, alltså jag tycker lite grann att kanske klubbarna är i väldigt kortsiktigt tänk. Nu tycker jag de har blivit på längre sikt, framförallt på coachsidan när man skriver coacher på flera år. Men det är ändå ganska kortsiktigt tänk, för vad är egentligen utvecklingen av de unga spelarna som ska sen bli ligaspelare? Det är några få som slår igenom. Och jag tror att för att ha fler platser så är det fler. Så att det kanske krävs att vi måste gå ner i kvalitet, öka i kvantitet och sen så se vad det ger på sikt.
Det tror jag är viktigt, just det här att okej, det kanske inte blir någon förändring på 1-2 år, men kanske om 5 år. Att man måste kunna tänka längre fram. Man kan inte bara se vad ska vi göra för nästa år. utan det måste vara en plan framåt.
Johansson, jag har en fråga till dig. Låt oss säga att vi kan skicka tillbaka dig i tiden ett år. Och Norwich säger så här till dig: vi ska upp till ligan, vi ska spela bara på helgerna. Du får David Niklasson, Mattias Erlitz, Jimmy Lundin, Hannes Widell. Du får Hampus Solin. Du får några till som du får välja. Och så får du Darius Hargrove och Isak Kunare i sin prime. Väljer du att coacha vidare i ligan då?
Ja.
Hoppas inte din fru lyssnar på den här podden.
Jo, men vet du vad det roliga är? Det här är liksom så här. Det känns ganska tryggt när inte hon lyssnar på podden. Så. Men vi skojade om det så här. Jag berättade ju för henne att Adnan skulle sluta. Hon bara, innan han säger att de hade hittat en ersättare, hon bara sa så här: men jag skulle kunna tänka mig att bo i Jämtland ett år.
Det är jag.
Va?
Ja. Då sa jag, okej, men nu skiter vi det här. Nu går vi vidare. Jag är inte coach längre. Nu är det så, vi har ju bott i Jämtland, vi trivs där, så att det var ju lite på skämt. Så vi skojar. Det är klart, någon gång i framtiden kommer jag säkert coacha igen. Frågan är vad det blir och så. Det jag ska säga, om jag får slå mig själv på bröstet lite grann, så är det så här: förra året kanske gav mig den här tanken på att jag fortfarande kan coacha. Alltså efter att ha vilat ett par år. Jag tyckte jag gjorde ett bra jobb förra året. Och att jag faktiskt kan göra ett bra jobb om jag skulle ha ett ligalag. Men tiden finns inte till.
Då ska jag också säga att det stämmer att du gjorde ett bra jobb. Och ni blev bättre ju längre säsongen gick. Men jag såg även ditt ansiktsuttryck när ni höll på att tappa plus 20 mot fourth quarter. Du mådde inte bra, brorsan. Du mådde inte bra.
Jag kommer ihåg hur Nick skrev i våran gruppchat: oj, ni borde se Johansson nu.
Coacher är ett speciellt yrke. Det blev seger. Det är bara så. Ja, det blev seger.
Ja, det blev det.
Ja, det är det viktigaste.
Ja, men det är bra. Ja, men då har vi tagit lite på SBL här. Och SBL dam då, om vi fortsätter här, går in i sista omgången här nu i helgen inför att slutspelet ska dra igång. Och det är väl inte en lika spännande tabell där flera lag slåss om platser. Men vi har, Tälje är klara som, ja men Tälje är ändå klara som etta. Men sen har vi den roligaste mellan tvåan, eller andra och tredje platsen. Mellan Luleå och Norrköping. Och de möts nu i sista matchen på lördag. Och vinner Luleå den så tar de andra platsen. Och vinner Norrköping så tar de andra platsen för att de vann förra matchen mot Luleå. Så då hamnar de på samma poäng, men Norrköping har inbördes. Och det är en väldigt viktig hemmaplansfördel i en kommande semifinal om man kommer dit. Så det kommer bli en spännande match. Fjärdeplatsen har just nu Uppsala. Och de har sju härad i sista matchen. Vinner de den matchen så är de klara som fyror. Östersund ligger på femte plats. De har faktiskt två matcher kvar att spela och spelar på fredag borta mot Mark och sen lördag borta mot fina Högsbo i Gotia Arena. Och är det så att Östersund skulle vinna båda matcherna och Uppsala förlorar, så tar Östersund fjärdeplatsen. Men jag har svårt att se att Uppsala skulle förlora mot Sjuhärad. Men bänken har ju haft fina curses tidigare. Så det får vi väl se på lördag helt enkelt. Högsbo ligger på sjätte plats. Kommer ligga kvar där vid vinst. Men skulle också kunna hamna på en sjunde plats. Om Mark, som faktiskt också har två matcher kvar, vinner mot Östersund på fredagen och sen Tälje på lördagen. Två tuffa matcher, men Tälje är redan färdiga som etta. Så de kanske går in och spelar utan, eller de har ingen press att spela, så Mark kanske kan ta en extra skalp där. Vem vet? Och på åttonde plats så har vi Alvik. Så att det är lite i mitten som det kan ske saker, men jag skulle säga att den roligaste matchen att hålla koll på är Luleå-Norrköping och se vem som kommer två och tre. Och alla matcher på lördagen spelas samtidigt och det är klockan 4. Och sen så har vi då två matcher på... Nej, förlåt, en match på fredag mellan Östersund och Mark. Och sen drar slutspelet igång veckan efter påskhelgen. Så vi får se efter helgen hur kvartsfinalerna kommer att se ut. Något du vill lägga till, Nick?
Ja, men jag tänker på den här matchen är ju jävligt avgörande för slutspelet. Norrköping-Luleå. För att Luleå har varit på GU. Och båda de två vill hemskt gärna ha en plan liksom. Sen måste jag också säga att jag vet inte om du lyssnar på Nick Sörna från i helgen, Louise.
Inte från helgen, nej.
Men jag... Ja, sviker det. Nej, men jag pratade om att Södertälje... Jag har tänkt på det mycket. Jag vet inte fan om jag ser dem på, som solklara favoriter. Mycket på grund av att de har två rookies som aldrig spelat riktiga minuter i ett slutspel som får stora roller. Alltså, Englund och Enander har ju, de får ju stora minuter. Alltså, de har ju fått förtroendet och gjort det bra. Liksom, men jag känner att det är lite skakigt där alltså. Vi vet ju inte vad de är. Ja, de har ligans bästa spelare i Klara Lundqvist och Danmarks bästa spelare i Jespersen och bästa coachen i ligan. Och det är som sagt otroligt bra grund att stå på. Men jag vet inte fan alltså, om jag skulle bli chockad om de inte vinner. Jag håller dem som knappa favoriter jämfört med Luleå och Norrköping. Håller du med eller ser du att de trots allt är liksom stora solklara favoriter?
Nej, jag håller med dig. Jag tror nog det är mer att man ser typ... För mig var det att de skulle ha vunnit förra året. Alltså lite så. Förra året skulle ha varit deras år. Och därför känns det som att de har mer press på sig att de borde vinna i år. Samtidigt som att de nog inte riktigt har laget till att kanske göra det. För som du säger, ett slutspel så spelar det faktiskt rätt stor roll om man har spelare som har spelat ett slutspel tidigare och som vet vad det innebär att spela många matcher på färre dagar och som vet vad som gäller och hur man ska anpassa sig. Jag menar, ett slutspel så ska det, kanske man gör en sak en match och sen gör man något helt annat matchen efter, och har man inte varit med om det tidigare så kan det absolut spela in. Så att det blir en annan grej om man faktiskt har den rutinen eller inte. Men det är fortfarande ett bra lag, Södertälje. Det är inte det. Men jag köper det i att de andra lagen har lite mer, de har en större bredd. Och fler människor som har varit i ett slutspel tidigare som vet vad som gäller och den här switchen lite att okej, nu kör vi liksom.
Ja, det ska bli i alla fall intressant att följa för att de har inte råd att inte vinna i år. Alltså nu i efterhand inser man att Luleå var bättre förra året. Alltså det var inte någon choke, det var inte något, utan Luleå var helt klart bättre liksom. Det var ju typ starkt att de kunde sno en match i den finalserien faktiskt. Men i år känns det som att det måste ju bli SM-guld och som sagt, de är knappa favoriter, men jag skulle inte tappa hakan om Norrköping vann eller till och med Luleå. Alltså om det bara blir så att de blir heta och liksom har en bra matchup mot Södertälje i finalen. För vi antar att Södertälje tar sig till final. Så något uttåg innan final kommer det inte bli oavsett vad som händer. Det kommer bara inte hända.
Nej, det ser inte jag heller faktiskt. Så det... Nej, det ska bli kul att följa. Men först får ni hålla koll på lördag och se vilka som... tar andra platsen helt enkelt. Vi lämnar
vilka förlåt Lars, ja, men ni är sexa. Vilket lag vill du se bli trea?
Alltså det är skönare att åka till Norrköping än att åka upp till Luleå. Så vi kör på det lätta valet med Norrköping, för då kan vi bila dit och inte behöva åka flyg och tåg. Det är lite skönare uppladdning faktiskt. Så vi kan väl hoppas på... Ja, precis, det med. Nu tänker vi på pengarna här.
Exakt.
Vi lämnar Sverige och tar oss bort till andra sidan där vi har NBA. Och där är det också nu snart dags för slutspel. Och det händer lite saker här. Det är exakt en månad kvar tills att playoffs börjar. Och om man kollar nu det som hänt senaste veckan, så New Orleans till exempel, de har vunnit 7 av de senaste 8 matcherna. Och Johansson, du har uppmärksammat Zion lite i det här.
Absolut. Först måste jag säga så här, när du sa så här, vi lämnar Sverige, då fick jag så här på spåret känsla.
Vart ska vi nu?
Men det var en helt annan sak. Men alltså, jag sa för nu kanske var det 2 år sedan att Pels hade något på gång. Sen har jag ju vacklat i det som vanligt. Man följer med trenden. Men sanningen är ju den att när de är hela och när de är i shape, så är de breda och riktigt, riktigt bra. Alltså, för att nu har de ju varit ganska drabbade av skador. Förra året så var det många skador. Det var inte bara Zion som missade, utan Alvarado och flera som missade matcher. Och nu har de ju fått den här utvecklingen på inte bara Zion, att han har gått. Han har ju, sen det var typ den här nästan på gränsen till fat shaming som blev till efter in-season tournament, så säger de att han har gått ner typ 25 pounds. Och han ser ju faktiskt fantastisk ut. Han ser att han är i shape. Jag tycker han ser ut som att han försöker spela försvar. Man ser det på alla highlights som börjar komma nu. Och att han är i princip ostoppbar. Sen har de ju liksom alla de här andra som är liksom, Herb Jones skjuter 40% från 3 nu. Det innebär att han är en perfekt 3-and-D-wing, precis som du vill ha det. Alltså du har ju en enorm kapacitet i det här laget när du har bredden som de har nu med Ingram och Zion som spelar på det sätt de gör. Och i och med att de har nu, som du sa, vunnit 7 de senaste 8 och vunnit 3 i rad, så är det så, de är en halv match bakom Clippers för fjärde platsen. Och jag skulle inte vara förvånad om de dyker in i en fjärde plats och sen slår ut Oklahoma. Alltså jag tycker att de ser läskigt bra ut utifrån Science ut i shape. Du måste respektera honom. Han är nästan på gränsen till en liten playmaker. Du har folk som kan sätta skott runt. Du har Trey Murphy, du har CJ som kan sätta skott. Du har defense. Du har ganska mycket som jag tycker är väldigt, väldigt intressant. Du har ett brett och djupt lag. Så att jag, just nu så är de ju, tycker jag, topp 4 lag i Western.
Alltså, jag kommer ihåg när du först sa det där om att de har något på G, och vår reaktion, allas reaktion var bara ha, typ, du vet, ha. För Pelicans hade verkligen uppvisat en osanslös förmåga att vara irrelevanta i så många år. Men sen vände vi helt, och förra året i början av säsongen, jag kommer ihåg att vi sa att fan, har inte Pelicans bredast trupp i NBA typ, helt plötsligt. Men sen kom skadorna som du pratade om. Men nu är de på G, och då kommer det bara tidsfrågan när de går om Clippers som 4. Så som trenden ser ut nu. Och fan, alltså det, vi vet att de har bröt ut. Det har handlat om att Zion ska ta sin karriär på allvar liksom, och sen bara vara frisk. För de har ju så jävla mycket firepower alltså. Och bra ut i laget. Så jag håller helt med dig. Möter de Oklahoma, låt oss säga att de vinner mot Sacramento eller Clippers i första rundan. Ja, det kommer inte bli lätt i och för sig. Men möter de ett ungt lag som åker sida, och jag skulle se på en sån serie som 50-50 liksom. De är nice alltså. De är nice.
Ja, Pelicans har verkligen gått framåt. Och Clippers då, Nick? Vad tycker du om
dem? Jag ville bara prata lite om dem. För att jag sa någon för någon månad sedan att okej, nu är de riktiga titelfavoriter. Men de har spelat fan dåligt nu på slutet. Och inte nog med det, så har det varit lite tissel och trassel om att det kan finnas lite missnöje hos Paul George för att han inte har fått kontraktsförlängningen. Och så har han sagt att de är identitetslösa. Och deras försvar har gått ner sig något otroligt. Eller något otroligt är lite att ta i. Men det har varit sämre nu mot slutet. Så man ser ett lag som kanske, ja, som, ja, jag vet inte. De är på väg ner just nu. Jag är lite förvånad, för de tog ju sin sats där och vann en jävla massa matcher efter lite jobbig period när James Harden kom. Men sen började de vinna regelbundet. Och sen dess har de bara blivit sämre och blivit ett ganska mediokert lag. Jättekonstigt, för vi har nämnt att New Orleans skulle kunna gå om dem, och då är Clippers helt plötsligt 5 i tabellen, och då skulle vägen vara ganska tuff. Även fast man kanske möter ett par unga lag i round 1 och 2.
Ja, tror att de Tror du att Kings skulle kunna komma i fatt dem också? Eller det är mer fighten mellan fjärde och femte plats?
Jag vet inte, jag tror inte... jag har svårt att se det. Vad är det? De är 40, det, de är 39, det är 15 omgångar kvar. Ja.
Kings har 39 vinst just nu.
Det är 15 omgångar kvar och Clippers är 3 matcher före. Jag har svårt att se att Kings kommer i kapp. Det kommer nog inte hända.
Så en fjärde eller femte plats?
Det blir jättesvårt.
Förmodligen.
Ja. Ja. Yes.
Mm. Förlåt,
det,
Johansson.
Det som är intressant är... Jag har fått en annan uppskattning faktiskt för Russell Westbrook. I och med hans Clippers karriär faktiskt. Nej, men alltså någonstans är det så här, jag har alltid varit kritisk till Russell Westbrook. Varför spelar han som point guard? Varför alltihopa? Alltså massor med sådana saker. Jag liksom så här, tycker inte han spelar speciellt smart, bara spelar med fullt så här. Och jag alltid liksom så här. Men i Clippers så har han faktiskt varit riktigt bra. Alltså han har köpt sin roll som någonstans komma av bänken och energispelare. Och du ser även när han inte spelar de sista minuterna på fjärde att han står vid sidan av och är den största hejaklacksledaren av dem alla. Och just nu har han missat de, jag tror det är 9 senaste. Och de har faktiskt gått riktigt illa sedan dess. Alltså så. Jag tror han var mer värdefull, eller är mer värdefull, nu vet jag inte exakt när han är tillbaka, men för Clips än vad många kanske kan erkänna att han var. För att just nu så kanske de spelar Bones Highland och lite annat sånt istället, och jag tror att de behöver den där energin från bänken och den där, alltså den där, ja jag vet inte, jag tror att de saknar honom väldigt mycket, och jag tror att det är en stor del till att de faktiskt inte alls, de har förlorat 4 av 5 senaste som han inte spelat.
Ja.
Så att, ja, jag har fått en annan respekt för Westbrook och hur han, det är många gånger man pratar om att stjärnor inte kan acceptera en ny roll, och jag tycker han har köpt den här rollen och accepterat den och gjort det absolut bästa av den som man någonsin kan göra.
Det kan jag absolut hålla med om. Och det som du säger, det syns också. Så att, det, att han inte har spelat har nog absolut varit en bidragande faktor till att det är gått sämre det senaste. Så förhoppningsvis för deras skull så är han tillbaka snart så att de kan vända trenden och få någonting bra inför slutspelet. Vi har också ett Dallas som ligger på en sjunde plats och hade en härlig eller ett härligt avslut mot Denver häromdagen. Nick, vad har du att säga om den matchen?
Nej men det var ju väldigt intressant match. Nu ska jag vara ärlig och säga att jag somnade, alltså jag såg inte hela matchen. Men det var ju dock intressant att se det jag sett innan det, och jag måste börja med Luka Doncic. Jag tror att jag är redo att kasta in handduken när det gäller den mannen. Jag är redo att kasta in handduken. Han är för mycket gnällspik för min smak, alltså. Det är för mycket. Alltså det är verkligen för mycket. Han har fan inte mognat. Det känns inte så. Såg ni den här sekvensen när han passade bollen till Derek Lively och Lively blir tokfaulad, kan inte liksom lägga i bollen, och Luka bara visar till honom, du måste dunka den, du måste, alltså. Lyssna, jag har spelat med såna där snubbar som klagar på allt och allting. Och det enda som händer när man spelar med sånt folk är att man blir stel. Så man blir stel, man kan inte vara sig själv. Jag är lite trött på... Hallå, är ni här förresten?
Ja, jag undrar. Jag tänkte bara på stel. Först bara, vad menar du? Men ja, fortsätt.
Ja, stel, alltså man spelar stelt. Man vågar inte slappna av. Man kan inte slappna av, för det är alltid någon jäkel som hela tiden ska säga till dig vad du ska göra, hur du ska göra. Han bara går runt och gnäller och klagar. Jag är redo att sälja alla Luka Doncic aktier Alltså jag var den första som vägrade köpa dem. Sen köpte jag aktierna när de var på sin topp.
Så du köpte dem dyrt och ska sälja dem. Är de lika dyra eller går du back liksom?
Ja. Ja, lite back kanske. För att jag är trött på att se den skiten. Och sen också Kyrie Irving, det skottet han sätter liksom, det är ju, spelar fan ingen roll hur mycket du tränar. Det spelar ingen roll hur mycket du jobbar på din weekend. Vissa människor
har bara talang. Kyrie har talang. Alltså det där skottet, har man inte spelat basket så fattar man inte hur svårt är det att sätta det där skottet med sin weak hand. Otrolig prestation faktiskt. Men återigen, Dallas, jag har sagt det från början, pretenders. De är pretenders. Jag bryr mig inte om de vann mot Denver. Denver kunde ha vunnit ändå trots att Jokic hade en skitdålig match.
Alltså jag vet inte riktigt om jag är, alltså, du sa förut att det finns matchups på matchups som jag liksom inte riktigt passar. Och jag tycker faktiskt nu när de har Lively och Gafford att de faktiskt är matchups som ger lite problem till Jokic.
Just det.
Alltså jag tycker att de har en size nu, men det var ganska uppenbart att när Gafford var inne, han spelade en mot en mot Jokic. När Lively var inne, då var det PJ Washington som tog det med Lively som någon sorts hjälpförsvarare. Och den där längden med Lively runt ringen gör att den här dumppassen till Gordon inte är lika lätt. För att du har en lång atletisk snubbe som kan ta bort den liksom. Och så har du egentligen liksom... Framförallt har du ju två av ligans absolut bästa scorer som kan skapa sitt eget skott. Och då utsätter du alltid någon av de här lite sämre försvararna. Men Dallas jagade Porter Jr. De försökte få en pick och så Porter Jr. på Luka och Luka skulle göra sin grej. Och det gjorde han. Även om jag är imponerad av Porters insats så han är ingen bra försvarare. Så att det där är en matchup som jag tror Denver har lite svårare med så.
Vad tror du om detta, Addis, som har hoppat in här? Välkommen.
Ja, tjena. Ja, tack så mycket. Tack. Det är bra, tack.
Nej. Välkommen. Har du sovit eller?
Nej, inte alls. Men jag hörde att ni pratade Dallas och jag faktiskt håller med dig, Johansson. Jävlar vad jag ändå mycket mer tror på dem nu än alla movesen de gjorde då, i alla fall. Sen säger jag inte att de kommer springa till en conference-final liksom, men tidigare tänkte jag så här, noll chans. Det gör jag inte nu. Alltså, vilka lag i West har bättre chans förutom Denver? Fråga.
Alltså med jag på Denver, skulle ta... menar du?
Nej, att möta Denver i en conference-final till exempel. Vilket lag har mer större chans att nå dit idag?
Jag skulle säga att helt Minnesota skulle jag faktiskt säga är ett större... Alltså, om du har både Towns och Gobert, för det är också längd, och så har du då atletism. Alltså, Minnesota har ju spelat dem riktigt bra, men de två, jag tror OKC passar Denver bättre, alltså så, för de är inte lika stora. Men både Dallas och Minnesota tror jag har size.
Det kommer inte hända allesammans. Det kommer inte hända. De är ju 21-15 hemma, de är 19-14 borta. Så skulle slutspelet börja idag, skulle de möta Denver i första rundan. Det ser inte just ut.
No. Nej, det gör det inte. Men jag tycker att alla lag förutom Denver, och kanske förutom Denver och OKC egentligen då, ser ju inte lika bra ut längre, tycker jag i alla fall. Alltså Clippers har ju tappat, Cat out. Ja, det är väl Sacramento gör sin grej då, men både Phoenix och Lakers och Golden State, alla har stora brister liksom. Jag vet inte, jag tycker ändå Dallas är...
Du glömde de vi precis pratade om innan du kom in, det är Pels.
Ja, jag hoppar över dem medvetet för att jag vet inte.
Du är inte på det tåget.
Jag har ingen aning, alltså. Nej, men kanske, men vad... Det är jättesvårt tycker jag med det laget. Jättesvårt att veta vart de står. Men jag antar att du är på det tåget, Johansson. Det var väl... När var det du sa att Pelicans hade något på gång? Eller var det Pelicans? Det var väl de som hade något på gång.
Två år sedan kanske.
Ja,
om inte mer. Alltså typ till början av säsong 2022-23 skulle jag säga.
Då hade de något på gång. Ja. Nej, men Zion ser bra ut. Såklart.
Eller till och med 21-22 efter nyår tror jag till och med.
Ja, det var skitsamma.
Vi har hållit på för länge. Vi har hållit på för länge, det är bara det som är grejen.
Ja, exakt.
Vi måste prata om Vasilij Micic. Adis, jag väntade på att du skulle komma. Vi måste prata om Vasilij Micic och hans på nytt födelse. Jesus Christ, ja. Du har skrattat om mannen. Du har sagt, vadå Vasilij Micic, han är liksom Euroleague MVP. Kom igen. Vill du höra vad den mannen snittar sen kom till Hornets? Han snittar.
Nick, får jag bara säga.
Lyssna på det här.
Jag måste bara säga.
Ja.
Jag har honom i min fantasy. Jag har plockat upp honom.
Hej.
Ja, han. Jag tog han tidigt, Nick. Förstår du? Ja. Så fort han landade i Charlotte så plockade jag honom. Så jag var
så
på.
Du såg något.
Jag förstod ju. Ja, men vadå? Man måste ju ändå tänka att så här. Här ball out och... du har en Euroleague MVP, får liksom fri roll i ett skitlag. Ja, det är klart att han kommer sätta upp siffror. Men sen, han är ju skiteffektiv varje match. Så här, 8 av 10. Ja, vad fan är det som händer?
Ja, jag vet. Ja, alltså, han har ju haft flera matcher med 20 plus poäng. Och, alltså, dit jag vill komma med hans exempel är att liksom... Mm. För de största talangerna i NBA, för de bästa spelarna, det spelar absolut ingen roll var du hamnar. Du kommer få dina minuter, du kommer få din chans. Men för typ 40% av NBA, om inte mer, så handlar allt om typ att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Det är därför vi tjatar så mycket om att det är så otroligt viktigt att Bobby Clintman och Pelle Larsson hamnar i rätt NBA-lag om de ska ha karriärer där. Och alltså, jag tänker exempelvis på en spelare som Chauncey Billups. Jag kommer ihåg att han var inte ens en dude i NBA tills han kom till Detroit. Han draftades fett högt. Gick inte bra i Boston. Gick inte bra i Toronto. Gick inte bra i Denver. Det gick så där i Minnesota. Han var väl där ett år om jag minns rätt. Men jag kommer ihåg att folk tänkte... Jag minns det, för jag var typ 14-15 NBA-nörd. Det var ingen som sa... Jaha, nu drar Chauncey Billups till Detroit Pistons. Nu jävlar ska de vinna. Alltså, för honom handlade det att hamna i rätt lag. Rätt situation. Och liksom med rätt coach och allt det där. Och i NBA så handlar det så jävla mycket om det, alltså. Vem vet, Mike James hade kanske kunnat ha en NBA-karriär.
Nej, men sluta. Men
nej, men alltså, jag är seriös. Jag är seriös. Samma gäller kanske Miloš Teodosić. Miloš Teodosić och Sarundas Jasikevicius. Alltså, båda de två kom sent. Men de hade kunnat ha 2-3 riktigt bra år om de hade hamnat i rätt situationer, liksom. Jag kommer ihåg exempelvis Ramon Sessions. Han var ju typ en... Ja, han var inte sen NBA-lirare. Sen fick han spela för Milwaukee i slutet av en säsong och gjorde sjuka siffror. Så blev han NBA-spelare. Samma kan säga, man kan säga Bruce Bowen. Udonis Haslem var ju för fan på väg att signa med Plagna. Han var ju muntligt överens med Plagna för att spela i fucking SBL. Alltså, förstår ni? Mycket i livet handlar om att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Och undantaget är inte NBA, utan Vasilij Micic, kul att se liksom. Ja, det är ett skitlag, men han visar att han är NBA-spelare. Han är NBA-spelare. Han kommer inte spela för Murcia eller Žalgiris nästa säsong liksom, utan han gör någon säsong till och säkert vara helt okej. Så det är kul att se, tycker jag bara.
Ja. Och Addis såg ju tydligen det. Men du har varit lite on the low med att säga att du tog honom.
Ja, nej, jag
vill inte riktigt ge det till Nickel.
Det är inget man skyltar med. Nej, och jag plockade ju både han och Bertans direkt. Jag kan säga så här, Bertans, Nick, det är inte en NBA-spelare. Alltså, jäkla vad han är dålig. Alltså, han är så jävla dålig. Så han har man släppt igen. Så att, jag tänkte att nu kommer båda flyga, men nej. Det var en av dem som flög.
Bertans är inte en NBA-spelare.
En av två. Nej, i alla fall.
Alltså, shit. Han är fan inte det. Jag vet inte vad som har hänt. Han var det en gång i tiden.
Ja, man måste ge
honom. Han var en rollspelare i Spurs.
Ja, men det är okej.
Just det, så var det.
Ja.
Kan skjuta, det kan han.
Vi släpper honom och så går vi vidare. Och då har vi hot takes. Och vi drar igång med en gång där Tvättad Kaktus säger att svensk baskets största problem i framtiden kommer vara förlust av unga talanger till andra landslag. Många i landet med utrikesfödda föräldrar och därmed ofta medborgarskap i annat land. Starkt växande sport. begränsade antal platser i ungdomslandslag.
Jävligt klok fundering. Dock måste jag säga att vi har fan inte förlorat någon till något annat land sen Lampe och Markota. Och på den tiden när de bestämde sig för att spela för andra länder var svensk basket djupt nere i skiten efter EM 2003 och ingen struktur och det var ju hemskt. Så vi har inte haft ett sånt exempel faktiskt. Och det har ändå gått snart 20 år. Så jag vet inte om jag håller med, men det är en mycket intressant fundering. Faktiskt mycket intressant.
Ja, det är väl nästan så att några har valt Sverige också på ungdomssidan.
Ja, exakt. Alltså, vi fick då gratis. Ja. Eller ett då gratis.
Ja, men precis.
Och Diana Collins. Diana Collins också.
Så vi kan ju hoppas på att det inte blir så att vi förlorar spelare på det.
Vi har ju sagt att de ska vara i det här sweet spot, liksom att de ska vara bra, men de får inte vara för bra heller. För då, ja, om Kado var liksom superstjärna, då hade det inte gått liksom. Då,
nu kan han bli superstjärna. Han,
Team USA. Ja, exakt, nu får han bli det. Ja. Nu har han låst. Eller FIBA löser ju det där i och för sig.
Ja, just det.
Det där,
han är fan, spelar ingen roll.
Fan vet, vet. Kado,
han spelar från Bahamas
upp för Bulgarien.
Typ, eller så. Åh, oh, fy fan.
Det hade varit något.
Ja.
Ja. Tobias Jonsson säger ingen hot take, men att Nick säger att man inte ska hålla på ett lag, han har ju missat hela grejen med supportskap, att kunna bygga rivalitet, kärlek och hat. Det är det som är grunden till allt, känslorna som bygger idrott. Gå och bli förälskad i ett lag och testa det där. Det är underbart.
Alltså, han har väl gjort det fast tvärtom med Golden State.
Jag måste förklara något för, vad sa du att vem kommer den ifrån?
Tobias Jonsson.
Tobias. Mm. Jag måste säga till dig något, Tobias. Så här är det. I NBA, jag har sagt att det gäller NBA mest, och i NBA så är det så att om du helt, låt oss säga du bestämmer dig att heja på ett lag. Låt oss säga, ska vi säga Atlanta Hawks. Om 10 år kommer inte en enda spelare vara kvar. Ägaren kommer inte vara kvar. Coachen kommer inte vara kvar. De kommer inte spela i samma hall. Och sjukt nog kanske de spelar i en helt annan stad. Alltså, det, kanske inte Atlanta Hawks, det är så troligt. Men det är så NBA funkar. Och de nya spelarna som du får via draften, det avgörs via ren slump. Så om du ska verkligen heja på ett lag i NBA, det du hejar är ren slump. Det du hejar inte på en klubb, en tradition, ett hjärta. Det är inte så det funkar i NBA. Det är därför Johansson och Sköldström liksom mår skitdåligt liksom flera decennier i rad ibland. För att de hejar liksom på klubbar. Och i NBA så det finns en circle of life där. Där du oundvikligt någon gång kommer att tappa din duktiga coach och duktiga spelare och duktiga ledning. Och nej, jag köper bara inte det. I NBA är det omöjligt. Jag ser alla som är på ett klubb i vått och torrt i NBA måste vara självskadebenägna eller något. För det finns ingen logik i det. Ingen logik i det.
Ja.
Men känner du bara så här om NBA? Du känner inte så om europeisk basket till exempel?
Jag förstår om någon hejar på Manchester United hela sitt liv. Jag förstår det liksom. För att det är liksom en klubb, en stad har ofta jättebra förutsättningar att vara i toppen av tabellen och slåss av topplaceringar. Jag förstår det. Jag kan se det. Jag fattar. Även fast jag inte är en sån som håller mig fast vid en klubb i fotboll eller basket i Europa heller, så jag kan se det. Men NBA, helt meningslöst.
Bara för att inte man är bra hela tiden. Men inte det lite utav grejen också att man är supporter både mot och medgång?
Ja, men vad brukar man säga? Passion oavsett division. Liksom. Okej, okay, visst. Du har hejat på Hammarby när de var superrätten och nu hejar du på dem i Allsvenskan och du är sån kung. Brorsan, du vet inte vad glädje innebär. Allt du kan koppla till din klubb är fucking frustration, ledshet och liksom bara bortkastade nerver och alltså nej alltså jag ser inte det.
Okej, okay, så hitta spelare du gillar och hitta lag som du bara hatar och inte vill att det ska gå bra för dem då.
Precis. Ja, ja, det är mycket lättare, ja. Tro mig. Det är mycket lättare att hata klubbar.
Ja, men den logiken kör vi på då. Mm. Adam W har, här kommer den bästa startfemman någonsin enligt honom. Trade rumor D-Lo, Ramadan Kyrie, off-season Ben Simmons, Hoodie Mello, Masked LeBron och tvättad kaktus säger också Bubble TJ Warren som sixth man.
Det är klockrent det där ju.
Ni köper den.
Jag håller med. Ja, jag köper den till 100%. Jag funderar på vem jag vill. Kan man lägga in, vem vill man ha med? Det finns väl fler sådana där fenomen, va? Jag försöker tänka här snabbt.
Jag vet att det finns Mustache LeBron, Masked Joel Embiid. Ja, det finns ju lite olika sådana trade rumor deal. Det var jättebra faktiskt.
Jag skrattade faktiskt när jag såg den.
Då sätter han allt. Då sätter han allt.
Unstoppable.
Han är fast. Ja, alltså han är helt sjuk liksom, han är, ja. Köper den.
Ja, det är bra. Ja. Då går vi vidare till Armel Demir som säger, anser ni att LeBron James bör byta lag inför nästa säsong för att verkligen gå för en femte titel? Eller är ni nöjda om han stannar kvar i Lakers kommande säsonger och gör sina poäng men att det inte resulterar i en ny titel?
Ja, det är du som är LeBron-advokat.
Ja, men jag tycker ju... Varsågod. Ja. Ja, nej men jag tycker ju han ska dra om frågan handlar om championship såklart, och jag önskar till och med att han drar, men det, jag ser det som nästan omöjligt med tanke på hur mycket mer pengar de kan ge och förmodligen kommer ge, och det känns som att LeBron just nu är lite så här, det är klart han vill vinna, det är LeBron, han blir säkert, han kokar ju säkert över situationen och allt det där, men jag tror att han börjar se liksom bortom basketen. Och då, eller nej, det är ju basket också, men det är ju Vegas och laget han uppenbarligen kommer att köpa då. Och cashen ska in. Det är ju mycket pengar det handlar om nu när kontrakten har blivit så här stora. Jag menar, han kan ju signa liksom i princip 150 mil 3 år eller något sånt där liksom. Så det är jäkligt mycket pengar. Och jag tror att han behöver fylla på kassan nu till Vegas. Det är vad jag tror i alla fall.
Men även då om han vinner en till och han gör det där, tror vi verkligen att han, alltså vi kommer verkligen vinna över några som har alltså Jordan som GOAT. Det känns som att det det känns som det inte riktigt spelar roll vad han gör. Det handlar mer om så här, men nu har folk bestämt sig för att det är Jordan som är, eller mot LeBron, och det spelar nästan ingen roll så. Det är känslan jag också. Får.
Ja, håller med. Håller med.
Så pengarna.
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 Cashen ska in.
Cashen ska in.
24.
Ja, just det. Så är det. Bengan har en fråga här där han frågar, vad krävs för att Knicks ska vinna titeln? Och då är det faktiskt en som har svarat här, LeBron och Curry. Är det som behövs att Knicks ska vinna en titel?
Ja, nej men alltså jag tycker att de Curry behöver de ju inte. Eller vadå, alla lag behöver ju Curry. Men det hade ju räckt med LeBron skulle jag säga. Men logiskt eller realistiskt kanske jag ska säga, så tycker jag att de behöver en till i Brunsons klass. Så. Framförallt behöver de bli friska nu, för det är fan många skador, och för att bli friska så tror jag de behöver en ny coach, för att han är ju psykopat. Nu spelade ju Josh Hart, såg ni det, 48 min, inga problem liksom. Vad gör du? Alltså, det är regular season, alltså det är grundserien, varför spelar han 48? Det är insane. Alltså det är ju helt sjukt. Så ja, jag skulle gärna se att de liksom adderade någon till spelare i Brunsons klass. Och de har ju massa picks och liksom kontrakt och så vidare. Det kommer ju kunna gå att lösa. Så det är vad jag hoppas på. Då tror jag att de kan contenda på riktigt. Just nu ser de ändå som, alltså det är ett bra lag, och är de friska så kommer de ju gå alltså ur första rundan tror jag i alla fall, och sen får man se. Men ja, det är ju Boston och ja, framförallt Boston då, det är ju svårslaget, så då behöver de ju någonting mer.
Okej, okay, Addis.
Säg om det.
Här kommer trade-förslag. Mm. Trade-förslag.
Ja, kör.
Du måste ge upp de här first round picks som ni inte går bort. Du måste ge bort Mitchell Robinson. Och du måste faktiskt även ge bort Julius Randle för Carl Anthony Towns. Ja eller nej?
Alltså, beror på, nu har ju de 1000 picks, så det beror på hur många du vill ha här. Men spontant säger jag ja. Men jag kan vara lite galen här. Cat är ju en bluff också. Men
ja, Skölden hade sagt nej. 1000% säkerhet. Shoutout Skölden.
Mm. Ja, jag väljer nästan att gambla här, för att kan man få något som är bättre än Towns? Alltså realistiskt, vad skulle det vara? Det är det.
Ingenting. Ja. Det finns ingenting NBA tillgängligt som är bättre än Towns.
Towns och Gobert? Jag hade nog gjort det. Ingen duo?
Ja, nej, vi lämnar Rudy. Va? Vi lämnar Rudy. Minnesota. Rudy och Randall. Det blir mäktigt.
Det hade varit fint.
Ja. Nej, men de har ju OG också som försvarare. Så det, han kan ju liksom... De har ju ett bra försvar generellt.
Han är bra, han är bra för Tibbs. Han är jävligt bra för Tibbs.
Ja, precis. Precis. Så, men Tibbs hade väl strypt Cat kanske, eller? Hade han?
Ja, det hade
han. Jag vet inte.
Det hade han. Det hade han definitivt.
Ja, så det är nackdelen kanske.
De får köra med det de har helt enkelt. Och se hur långt det går.
Ja.
Vilgot Berglund säger att Sabonis är bättre än AD. Alltså Anthony Davis.
Alltså, hot take som absolut inte stämmer. Johansson, jag vet vad Addis kommer säga. Addis kommer säga att AD är bättre och Reeves kommer säga det. Men Johansson, jag vill höra din åsikt.
Nej, men jag har AD bättre än Sabonis. Det är ingen snack om saken. Jag tycker ju Sabonis likt Randall som ni pratade om precis, tycker jag är bra grundseriespelare. Alltså det går inte att jämföra tak på AD och Sabonis. Visst kan man tycka att AD behöver vara mer konsekvent, alltså mer consistent, men nu har han faktiskt börjat spela matcher mer consistent och han ska behöva bättre sin produktion. Men ett tak på Sabonis, det är ju typ 25 poäng känns det som, alltså så här. Alltså även om han gör 20-15-15 typ varje match, så det känns inte som att det finns en peak där, utan en AD kan ju ta över en match. Det kan inte Sabonis. Så att, ja, om man fastnar i någon sorts sån här grundserielunkens tänk, så som grundseriespelare kan jag se att man kan tycka att Sabonis är bättre, men AD är ju, han har ju ett klart högre tak. Alltså, och kan vara en dominant spelare även i slutspel.
Vi har beskrivit, vi har sagt det här om Sabonis för 10 månader sedan. Han har blivit mördad av Kevon Looney i den här slutspelserien. Så en spelare som har beskrivits på det sättet kan inte bli bättre än Anthony Davis. Jag bryr mig inte om vad han presterar i grundserien. Vi har sett med våra egna ögon Kevon Looney destroya Sabonis för 10 månader sedan. Så tyvärr, bra hot take, men jag köper inte den i alla fall.
Om vi vänder på det och säger så här, om det där package dealen du hade till Towns, om du tar den för AD.
Ja. Springer och tar den. Ja.
Never look back.
Vänta, stopp. Addis, du vill säga Anthony Davis spela för Tom Thibodeau. Ja, då är karriären över innan 25-26 säsongen och satt igång.
Och skicka coachen också.
Precis.
Ja, vi skickar Tibbs tillbaka till Minnesota i dealen. Då tar jag den. Men ja, då är de ju contenders på riktigt, alltså med AD. Men Nick, får jag fråga dig då, som är europeiska basketens väktare. Okej? Okay? Har okay. Domantas gått om Arvidas?
Alltså om vi tittar på NBA-karriären 100%, men om vi tittar på helheten.
Titta vart du vill.
Nej. Nej. Alltså, tittar vi här, nej. Han är inte bättre än, alltså Arvidas är ju, Arvidas var ju ett monster utöver det vanliga liksom. Han var ett monster utöver det vanliga och fullständigt dominant i lag som var sjukt bra liksom och faktiskt tvingade USA att börja skicka sina allra bästa till OS och så. Så Arvidas var ju otrolig och han kom till NBA när han var helt avdankad och trött och gammal och skadad. Och ändå var han okej. Okay. Alltså han var verkligen okej. Okay, trots att han var washed. Så jag ser att han har inte gått om farsan. Men just i NBA så har han definitivt gjort det.
Ja, nej, men det tror jag också. Men jag menar, fortsätter han så här i typ 5-6 år, då tror jag att du inte längre kan ha den här ståndpunkten.
Men samtidigt, vet jag, sett Sabonis EM för 2 år sedan. Coachen bänkar honom. Mm. Alltså det funkar inte. Han har ingen spacing i Europa. Mm. Och då valde han körde med Valanciunas. Det var ju flera matcher där Sabonis fick sitta på bänken när allt ska avgöras.
Mm.
Det tycker jag är lite konstigt om du är NBA All-Star liksom.
Ja, fast det är ju det som är grejen. Han är ju en NBA grundserie perfekt stats. Någonstans lunka ut alla de här serievinsterna för nu när de spelar honom i en sorts Jokic-roll och han kan slita åt sig lite offensiva returer så är han skitbra. Men basketen förändras när det går till både Europa men även till slutspel. Då blir det liksom en annan typ av basket där du behöver kunna någonting annat. Du behöver kunna spacea golvet mer, du behöver kunna ha mer än någonting som är att du liksom en specialitet på något sätt ändå som gör att du liksom kommer förbi nästa steg. Och det, jag tycker han är en jack of all trades. Han är bra på allt men inte riktigt bra på något förutom kanske offensiv returtagning typ. Något sånt.
Mm. Köper det. Håller med.
Han är unik. Han är unik som fan. Alltså vem är hans comparison? Det finns det ingen.
Jag kollade precis på Basketball Reference har ju en sån här similarity scores där man kan se med stats vilka han liknar. Och en av dem som kommer upp är just Vlade Divac.
Ja, alltså jag ser den faktiskt. Sjukt nog så kan jag se den.
Ja, båda kan passa och inte skjuta. Typ.
Exakt.
Vi får se om Sabonis väljer att dyka upp i slutspelet i år eller inte. Vi har Harald Liljekvist som säger att Larry Bird skulle inte kunna få ett kontrakt i NBA, G-League eller SBL. Han saknade skillsen.
Ja, den är het. Jag måste ta den där. Den brinner. Man måste ringa brandkåren och typ alla units måste hit för att släcka det här. Alltså, jag är en realist när jag säger att Kevin Durant, skulle man skicka honom en tidsmaskin till 80- och 90-talet, folk skulle tappa hakan, då skulle säga där är en alien, det är inte en människa, och så skulle han bara mörda alla och så vidare. Så. Men grejen är att jag vill inte vara respektlös mot de här gamla legendarna för att Michael Jordan skulle vara riktigt bra i dagens NBA. Larry Bird skulle vara riktigt bra i dagens NBA. Will Chamberlain skulle vara bra, Bill Russell skulle vara bra, inte riktigt bra. De hade sina begränsningar, men de skulle faktiskt vara okej, tror jag. Alltså, Larry Bird, vad fan, han kunde ju skjuta. Han fick inte skjuta tre för ingen gjorde det. Tänk han med hans bössa. Han var sjukt bra passare. Och han hade faktiskt post-up game. Så jag tror att Larry Bird, om han spelar i dagens NBA, så är han riktigt bra. Sen skulle han kanske inte vara lika bra som just på 80-talet. Men alla de som var bra, alla från typ Dr. J's generation, för Dr. J hade inte klarat sig. Alltså han, jag vet inte om ni har sett highlights på han, alltså han kunde inte studsa bollen eller skjuta. Men de flesta av de här legendarerna skulle vara riktigt bra i dagens NBA också. Så ja.
Köper du. Men alltså speciellt Bird är ju en konstig att ta också eftersom att han kunde skjuta. Alltså varför skulle han inte kunna spela? Han sköt ju liksom 40% från tre. Massa år liksom. Och från linjen säkert runt 90% liksom. Han är ju en vass skytt. Jag menar,
stretch 4, stretch 5 liksom i dagens NBA.
Ja, precis. Alltså, det är väl självklart att han skulle kunna lira. Sen hade han ju inte varit det här, alltså det han var uppenbart, men ändå. Lira kan han.
Det kunde han definitivt. Vi avslutar med Eddie Petersen som har en fråga. Så inte en hotdog här, men vad hände med Eriksson i Alba? Har varit benskadad otroligt länge. Har du någon koll där, Nick?
Ja, han är i Sverige just nu. Han var ju i Barcelona, i Alba i tre. Han hade ett treårskontrakt. Sen inför den här säsongen skrev han på ett till ettårskontrakt för att ge sig själv så chans att rehabba och kanske komma tillbaka i slutet av säsongen. Men det gick inte som det skulle. Han är tillbaka i Sverige och han är i Uppsala av det jag har förstått. Han hade först hälsenskada, sen var det knäskada. Så synd, det är hemskt med Marcus Eriksson, för vi vet vilken jävla bra basketspelare han är. En av bästa skyttarna i världen, på allvar alltså, när han var som bäst. Men han har haft jävla massa skadeproblem, det har han. Och det har verkligen bromsat hans framfart något otroligt. Jag tror att han skulle ha en helt annan karriär om han hade haft lite tur. Alltså vi minns ju hans första stora knäskada, det var ju med Barca. Vad var det, 2014-15 tror jag, när han precis skulle få stor roll där. Så han har haft otroligt med otur och det är trist, för det är en jävligt bra basketspelare.
Väldigt bra, väldigt tråkigt. Så vi får se lite vad som händer nu. Tror du han kan dyka upp i något svenskt lag?
Ja, jag, eftersom du inte lyssnar på Nick Sörna, eller ingen av er lyssnar på Nick Sörna, så har ni missat att jag har sagt en hot take. Att Marcus Uppsala. Eriksson kommer att spela för Uppsala nästa säsong. Blir perfekt liksom efter rehab. Kommer in, poppa massa treer och så. Men innan vi avrundar, jag måste säga en sak. Adis, jag dog av skratt när du la upp den här tweeten om NBA och statistik. Alltså, det har spårat ur fullständigt. Så vad var det du la upp? De hade lagt upp så här att Paolo Banchero är enda spelaren i NBA:s historia som snittar 20 poäng per match, 5 returer och 5 assist i antingen rookie eller sophomore säsongen som är 60 eller längre. Alltså om man gör så där, då kan man göra något för varje spelare. Hade jag klivit in på planen i NBA, då hade de skrivit Nick Rajicic, första serbo-svenska basketspelare i NBA någonsin under 1,80 som har skjutit liksom 75% från golvet till SBL. Alltså förstår du, det tar aldrig slut. Alltså vad fan håller de på med? Jag fattar inte hur de tänker när de gör sådana här graphs.
Nej, det blir så överdrivet.
Och just att de la till längden där, alltså det var det som fick mig att bara börja asgarva. Vad fan spelar det för roll? Alltså, och också så här, en random längd, det var inte så här 7 foot, du vet, alltså något så här. Jag kan ändå så här, okej, okay, det är liksom en grej. Alltså här, alltså vadå, vad är det här i centimeter? 6'10", vad är det? Alltså
2.08 typ.
Ah, fan vet jag. Ah, vad är det för random grej? Tänk om SPL dunkar ut liksom. Oh, första spelare över 2.07. Alltså, va? Alltså, som har tre dunkar i en match.
Men så det finns en spelare på 2.04 med... som har gjort det här då? Eller vadå?
Ja, exakt.
Ja, men det måste det finnas för att de ska göra den.
Fan. Löjligt.
LeBron har väl gjort det.
Det kanske fanns någon som alltså... var 6'9". Ja.
Ja, men...
Säkert.
Ja, men då Nick har högst field goal percentage under 1,75 i SBLs historia.
Exakt.
Ja, det har du ju. Vi slår fast det, Nick.
Alltså. Den ska du ha.
Vi slår fast det.
Men Mike Nimmerstam hade typ 100%.
Ja, jo, men han är över 1,75. Så att det räknas.
Han är över 1,75.
Ja. Så under det nu. Nick
men
får
han är första med Nimmerstam som har 100%. Det är sant.
First Nimmerstam ever to average 100% på golvet i SBL.
I SBL. Ja, det är härligt. Man kan göra allt med stats faktiskt.
Det kan man. Och vi är basketpodden i Sverige som endast har gjort, eller endast, vi är den enda som har gjort 204 avsnitt. Och med det så tackar vi för oss idag. Glöm aldrig, bänken ljuger aldrig. Ha det bra. Hej.
Ciao.